Podplay.
Det här är Lille Lördag med glada, roliga och pigga flickorna Anita Clemens och Ann Söderlund.
Minsann, minsann, så julfrintliga vi är här i hemmajulen. Ett av de många orden som vi inte använt tidigare någonsin i vårt liv. Men nu, år 2020, är ett av de vanliga på våran lista. Om vi skulle lista Spotifys ord istället för hits så skulle hemmajulen vara ett av dem som skulle förekomma på vår lista. Eller vad säger du? Mer om detta alldeles strax i våran fantastiska podd. Lille Lördag i december.
I nådens år 2020, onådens år. Känn lite sen, hur läget?
Mycket bra, mycket bra. Eller jag vet inte. Jag vet inte vad någonting är längre. Jag känner mig 100% disillusionerad. Jag känner som att jag gröt i huvudet hela tiden. Jag får liksom inte, jag kommer liksom inte loss.
Och det är inte ens tomtegröt, utan det är sån här gröt som de beskriver i Vilhelm Mobergs Utvandrarna. Du vet, sån här klistergröt.
Exakt, som är sån här riktigt klibbig. Klibbig, äcklig. Alltså det är som att det ligger framför varenda vettig tanke. Jag har sjukt svårt att så här motivera mig till jobb. Alltså det är mycket som sitter långt inne liksom.
Ja, ja, jag vet.
Och min lista bara växer och då får jag ännu mer panik på saker som måste bli klart.
Läste du Kullagulla när du var liten?
Jajamän. Jag gjorde inte det som är född på 70-talet.
Jo, men det var en av mina första litterära liksom upplevelser, ja men liksom fantastiska litterära upplevelser. Man identifierar sig så otroligt mycket med den där föräldralösa flickan som sen visar sig vara patronens otrogenhetsbastardsdotter.
Men det var ju också väldigt förvirrande för det fanns ju både Kullagulla och Ann på Grönkulla som hade ungefär samma storyline.
Fast
Ann på Grönkulla var ju brittisk.
Ja, jag vet, men jag identifierade med alla och med...
Men det är klart du gjorde, det var ju medberoende redan då.
Och medberoende till kärnorna. Nej, men det var ju det sättet som flickor beskrevs i den, vad ska man säga, den tidiga kommersiella litteraturen. Att flickor då var kavata och tuffa trots i tider av misär. Hon tog i hand om de föräldralösa barnen, kommer jag inte ihåg vad de hette. Och då var det ju ofta då att för att få dem att överleva när maten tog slut, vilket den alltid gjorde då, mitt i den smällkalla vintern, vintrar som inte längre finns beskrivna i, för våra barn. Men då var det ju smällkalla varje vinter liksom. Och då fick de ju dryga ut brödet med bark. Precis. Och det här tyckte jag kommer ihåg att jag tyckte det här var... Att det var romantiskt, tyckte jag.
Du tyckte att det var romantiskt? Jag tyckte att det lät fruktansvärt.
Jag tyckte att det lät så gott.
Men det är så intressant för en stor del av vår litteratur som vi liksom växte upp med som barn. Alltså allt från så här, Min käresta syster till Mio min Mio eller...
Ronja.
Nej, men inte Ronja. Men jag tänkte på, vänta, vilken var det jag tänkte på? Jo. Jag till H.C. Andersens Flickan med svavelstickorna. Det är ju så fruktansvärt sorglig litteratur. Där alla egentligen liksom slutar med någon form av ond bråd död.
Precis. Men så är ju lite i årets julkalender. Det är också väldigt stark socialrealism.
Otroligt stark socialrealism.
Ja, jag kan tycka så här. Det kommer i fatt ungarna. Jag har varit lite så här emot det innan. Att man ska låta barnen leva i en liksom... i en bubbla, men jag blir mer och mer för det. All skit de kommer liksom komma i kapp dem när de blir lite äldre. Låt dem få leva i en sagovärld. Låt julkalendern vara en jävla enda lång saga. Jag älskade förra årets julkalender.
Jag med.
Ja, Pernilla Wahlgren och Per Andersson som säger.
Alltså jag kan ändå tänka så här, kan det inte vara bra att så här veta att folk har det värre då, för då kanske man hylla, alltså istället för att man så här tänker på att åh, de där har det så bra. Förstår du? Om man tänker då att så här, åh, vad hemskt de hade, då ser man ju till sig själv och tänker sig, gud vad bra jag har det.
Aha, du menar att det här är en coronakalender?
Ja, det är en mer fostrande julkalender.
Ja, jag vet, men jag förstår det, men jag tycker att det känns som fel år.
Ja, det kunde de ju inte veta. De spelade ändå in julkalendern ett år innan skiten men, drar igång liksom.
Men det var en grej som hände mig häromdagen. Jag budade ju på en gemensam kompis då som bor i Costa Rica. Och hon la ut då att hon budade ut. De har ett extra hus på sin tomt som man då kunde vinna för en weekend. Mm. Och du vet ju hur jag är i min teknikfabless. Jag budade då, men fattade inte riktigt om jag hade budat. Och jag budade upp det här då $50. Men sen så fick jag plötsligt så här: "You have won the Costa Rican food." Att jag hade då vunnit en lång helg i det här huset.
Det är fantastiskt.
Ja, men det är helt fantastiskt. Men sen så hände någonting som gjorde mig sjukt konfunderad. Jag tänkte så här, jag har inte rest på något äventyr på jättelänge. Jag har haft ett tråkigt år. Och ändå så kände jag mig liksom inte särskilt upplivad. Jag kände mig som en tant som var så glad för att hon skulle gå på kafferep ungefär. Och så smet jag ut igår och tog ett glas bubbel med min kompis. Vi satt ute, coronasäkert. Och så sa jag, men gud, vad är det som händer? Jag känner mig inte ens glad för att jag kanske ska åka till Costa Rica och surfa med mina barn. Och så tänkte jag så här, det har liksom lagts en sordin på stämningen. För att man är så säker på att det inte kommer bli av.
Ja, men man utgår från en nederlag. Det har liksom förändrats hela ens perspektiv. Det är det jag menar så här, hade jag fått reda på för ett år sedan att min Kenya-resa som jag skulle åkt på i oktober skulle cancelleras utav flygbolaget, då hade jag varit förkrossad, jag hade svurit, jag hade vänt upp och ner på hela världen för att jag skulle minsann ta mig till Kenya, må det bära eller brista liksom. Men nu var det bara så här, jaha, okej, okay, ja, vad tråkigt.
Ja, men det är det jag menar, man har resignerat från första till andra corona liksom vågen, så är man så här, jaha, man blir liksom inte ens besviken längre, man är så här, ja, okej då. Man har liksom på något sätt
luttrad i missnöje.
Jo, men så här, på något sätt vaggats in i att det är i den här lägenheten som jag ska vakna upp maj morgon till måndag hela veckan. Men så här, nu är alla barnen plugga hemifrån, även 14-åringen. Och jag ska bli irriterad på någon som, alltså det är verkligen lite som i filmen måndag hela veckan. Har ni som inte har sett den så...
Se den.
Det är faktiskt jävla vad den håller. Jag ser den i alla fall en gång om året.
Ja, men den är ju faktiskt det mest geniala manus någonsin skulle jag säga.
Ett och geniala skådis.
Ja. Jo, men det är ju alla rätt. Liksom.
Alla rätt. Ja, han vaknar i alla fall upp varje morgon till exakt samma måndag. Det är alltså Bill Murray som spelar den här då, som till slut blir så deprimerad. Han försöker ju allt. Kasta sig uppifrån hus, kasta sig framför bilar. Men varje morgon så vaknar han till den lilla veckaklockan, sån här 80-tals veckaklocka. Vi kan höra hur den låter här. Vi kan lyssna på en liten scen.
Okay, campers, rise and shine and don't forget your booties, cause it's cold out there.
It's cold out there every day. What is this, Miami Beach?
Not hardly. How's it going, boys? You're playing yesterday's tape.
Ja, varje morgon är alltså samma dag. Han ska iväg på en liten, vad är det, bäverväder-tolkning.
Ja.
Det är alltså en bäver som plockas fram varje år som ska då sia om vinterns väder. Och det här är en sån här...
det här är innan Bläckfisken Paul.
Det här är ju mer gulligt. Och då plockas han fram och då ska han då sia om vädret. Det här är en jättestor grej. De lokala tv-stationerna och radiostationerna är där. Och den är väldigt, väldigt rolig film för oss som har betraktat den utifrån. Men nu gör vi inte det längre.
Nej, nu är vi i måndag hela veckan.
Ja, men
jag är verkligen så här. Jag har ändå tyckt att jag har hållit modet uppe väldigt länge det här året och varit så här, min vardag puttrar på och det har liksom hänt små puttriga grejer åt höger och vänster. Men nu känner jag liksom att så här, nej, nu tycker jag inte att det är kul längre. Alltså.
Nej, jag håller med dig. Och det är lite så här också för att jag tänker att, kom du ihåg, jag tror att det var det var 1971 som man då i Sverige slopade den här reformen och att det skulle vara sambeskattning av inkomsterna i ett hushåll. Ja, men hela idén från början var ändå liksom 1971, det var inte 1833. Alltså det är helt sjukt att man hade då sambeskattning fram till 1971. Så då var det ingen idé ens för kvinnor att vara ute i arbetslivet. För då fick de ju bara, alltså att gå ut, jag sitter ju hellre hemma och liksom tittar på Lennart Hyland än att gå ut och jobbar helt gratis. Alltså,
exakt, exakt.
Ja. Ja, hur som helst så blev det den största skilsmässovågen i svensk historia. Vare sig liksom förr eller senare. När sambeskattningen slopades så tog brudarna sina små orange och ljusblåa Volkswagen-bubblor och drog från Leffe, Lelle, Conny och Ronny. Och är det så det kommer bli nu tror du? När vaccinet börjar slå in?
Kanske.
Vi går vidare.
Vi går vidare. Vi går vidare.
Ja, ja. Hur som helst, hur ska du fira jul då, min älskling?
Oklart än så länge.
Okej, okej.
Mm, du då? Mm.
Nej, pappa är ju då i Tranås med sin, ja, om det nu, jag vet inte om det är ett ex nu, han ska ju flytta tillbaka till Katrineholm. Men han har ju, alltså det går ju inte andas på honom utan att han, alltså det går, corona, det går inte. Och även svärföräldrarna är ju, ja, men Sveriges har ju hjärtproblem. Men Mattias bror med fru kommer hit, vilket jag tycker är väldigt festligt. Så vi ska ju då fira jul här hemma. Det känns väldigt vuxet. Även om jag alltid känner mig som 15 år så kände jag mig helt plötsligt lite vuxen att jag skulle ha jul här hemma. Känns lite fint.
Men gud vad trevligt. Ja, ja, det kanske blir något sånt för mig med. Vi kanske ses på julafton, vem vet. Ja, men och det här leder oss ju raskt in på det här med Spotify-listan. Varje år vid den här tiden så kommer ju Spotify-listan ut då. Dina mest spelade spår under året. Och det här skulle man då kunna tolka ett och annat utifrån sig själv. Min Spotify-lista är ju inte som sagt helt i synk med mig eftersom alla våra spår synkas in i samma feed, så att det säger inte så mycket om mig. Däremot så tänkte jag på om man skulle översätta den här Spotify-listan till mest använda ord under året som man inte stött på tidigare i samma vad ska man säga, omfattning, så har det ju ändå hänt en hel del. Och jag tänkte bara att vi skulle gå igenom en liten repertoar med ord och dina associationer runt de här.
Aha.
Mm. Mm. Så om jag skulle säga begreppet FHM till dig, då kanske du år 2019 hade associerat det här med den glada liksom pinuppetidningen For Him Magazine, som är en brittisk vad ska jag säga, lätt utvikningstidning, lite som Café var förr i tiden, mycket så här vapen, snabba bilar och snygga brudar liksom. Men idag vet vi att det står för något mycket knastertorrare. Kan vi säga så?
Folkhälsomyndigheten.
Väldigt långt ifrån For Him Magazine.
Ja, men, nej, men vadå? Med den liksom, personkulten som i och för sig är kring Tegnell så kanske det är For Him Magazine.
Ja, jo.
Verkligen. Han har ju sig dalat lite.
Ja, men han är ju petad utav Stefan Löfven, så nu får han inte uttala sig längre på sina dagliga
gubbar
presskonferenser.
Gubbar som säger hur det är, och sen är det inte så. Det ska vi också prata mer om sen. Jag har en liten
kan vi skruva ordentligt. Mm-mm. Sen om jag skulle sagt till dig år 2019 begreppet handsprit, vad hade du sagt då?
Ja, men typ förlossning. Alltså, tog inte barnmorskorna det innan de skulle trycka ut småsvinen?
Ja, men det är någonting som har med sjukhus att göra. Alltså en väldigt sanitär miljö. Det är inte någonting som finns på vart och varannat vardagsrumsbord. Liksom.
Nej.
Om du hade sagt till dig år 2019 så här, du kommer ha en handsprit hemma i hallen och en på toaletten. Och varje gång du går in på en restaurang så kommer du behöva ta lite handsprit. Vad skulle du sagt då?
Nej, jag skulle nog skrattat. Jag tänkte på vår restaurang här bredvid, vi beställer pasta och så går vi och hämtar. Och de kommer alltså ut till en i dörren och så här sprutar ens händer. Känns lite som så här, jag ska inte jämföra med några historiska, men ja, lite som när tyskhororna beslagna med påkar, kan jag inte jämföra med. Men lite sådär, man sätter ett historiskt kontext att man får inte själv bestämma längre. Utan staten bestämmer att du är utpekad som en smittorisk.
Precis, du är en smittohärd.
Ja.
Och om jag säger då, om, Jag vet inte hur det var för dig i alla fall, men det är flera gånger som jag har behövt att bud ska lämna saker utanför dörren. Och då ska det alltså kopieras någon form av säkerhetsdokument som ska antingen skickas in då digitalt till typ skänker eller vart det nu ska. Eller sättas upp en lapp på dörren med en handskriven underskrift som också ett printat ex då från någon form av grej från budfirman. Idag är det ju bara liksom mer regel än undantag att man lämnar ett bud utanför dörren.
Ja, gud ja. Det blir man ju typ lite så här stressad över för. Tänk om någon tar eller... Man tyckte att det var lite opersonligt. För det där sitter ju ändå i lite. Jag tänkte på det när jag såg The Crown. Att liksom långt in på 70-talet så kom det ju mjölkbud till engelska hem på morgnarna.
Ja.
Ja, men det finns ju någonting otroligt mysigt i det. Och jag tänker så här... Gamla människor, även om de var ensamma förr i tiden, så fanns det ändå så här dagliga mötesplatser som ändå gjorde att man fick så här chattra lite. Nu är det ju så här helt tyst.
Helt tyst. Ja, men så bud, alltså det har hänt jättemycket på budfronten. Alltså det är från det här otroligt byråkratiska systemet där det liksom var någon form av, man var tvungen att gå och få liksom en dubbning utav kungen för att kunna få sitt bud lämnat utanför dörren. Det har liksom gått på en handvändning så fort. Om jag säger så här, kriskommunikation, vad betyder det för dig år 2019?
Ja, men jag hade ju fått den där tillskickade den där krig som barnen skulle läsa i skolan, du vet, om vi hamnade i krig. Så att jag var ändå lite inne på det. Det är bara det att man tog det också lite som en så här gullig pamflett. Så här, en fantasia-utopio.
Åh, vad vintage. Så retro, så 80-tal.
Ja, men det är liksom... Det är ändå varit så tryggt och gulligt att växa upp i det här landet. Det har det verkligen. Vi har liksom inte imploderat i vårt DNA. Vi sitter som trygga jävla hönor. Vi är lite som Petsons hönor. Ja, men vi vill rymma ibland. Men så då måste vi ha en stor höna som säger... visar oss vägen, men sen så blir vi lite trötta, så är det ganska mysigt där inne liksom, där vi är inne i vår lilla hönsfarm, och där finns det lite frön och lite tuppar, så vi går tillbaka, vi har inte, det är inte så mycket revolution över svenska befolkningen längre.
Nej, men jag tänker mer så här att man, när den där pamfletten landade i brevlådan 2019, tänkte jag så här: oj, nu är rysshotet rejält. Det är nu vi ska så här bli rädda och akta oss för ryssen. Jag har till och med en liten så här överlevnadskit nere i min källare. Så att jag ska så här klara mig på lite konserver och sånt där. Och ta.
Mm, vad är det då i det här överlevnadskittet?
Ja, men det är så här kriskommunikation som då jag tolkade som någon form av så här rustning för krig mot ryssen. Det är väldigt långt ner på listan just nu, kan jag säga. Jag är ju inte rädd för samma saker idag som jag var 2019. Frågan är om jag överhuvudtaget är rädd för någonting.
Nej, men i lördags då så firade vi lite. Så jag och Mattias gick ut och träffade en tjejkompis och en killkompis till oss. Och eftersom vi har haft corona så var hon så här: men gud, hur kände ni då? Var ni oroliga? Var ni rädda? Var ni rädda för ert liv? Och jag var så här: va? Rädd för mitt liv? Så här... Nej, vad menar jag? Ja, men när du mådde illa och så kände du så här: gud, jag kanske kommer dö. Jag bara, nej. Medan Mattias verkligen hade varit orolig så här. Och bara, ja, men så fort han kände minsta lilla grej så var det så här: men gud, det trycker vid bröstet nu, kommer jag få feber. Han var så otroligt orolig för det här med corona. Och det är ju någonting som liksom har visat sig så jävla mycket. Och det pratade ju vi om redan i våras. Att det har liksom visat sig att så här, män är så otroligt mycket mer skraja för corona än vad vi är. Mm. Vi kvinnor. Och det här tycker jag är så här, det är liksom någonting som är så här, det ruckar på alla fundament. För det är ju fortfarande så att snubbar har liksom typ all makt i världen. Det är fortfarande snubbar som så här, men på något sätt ska ta hand om hem och fru och barn. På något sätt ansvara liksom för att försörja och liknande. Och helt plötsligt visar det sig att de flesta snubbar när det väl gäller blir små rädda mammas gossar. Liksom.
Otroligt, de som har ryckt ut i krig och allting. Så är det de som är räddast. Och också mest illa, för att vet vi väl alla hur många veteraner som går runt och är krigsskadade.
Jo, men jag tycker ändå att det är liksom, det är någonting fundamentalt som har hänt. Och det är ganska roligt i de nya studierna att snubbarna klarar ju av isoleringen. De blir mer sjuka, liksom 3 gånger oftare sjuka. Men de klarar isoleringen i längden mycket bättre. Just för att de
så har ju gjort helt fel i alla krigstider någonsin. Det är kvinnor som ska ut i krig, för vi är mer rustade rent psykiskt.
Men jag tycker att det ritar om kartan. Ja, men på ett liksom helt nytt sätt. Jag tyckte det var helt intressant. Jag läste en spännande krönika av Katrin Malsall igår då. Hon sa att det är någonting som håller på att hända även snubben med. Jag menar, Christine Lagarde, Angela Merkel och Ursula von der Leyen. Då är ju tre av de femtalisterna som verkligen styr Europa liksom.
Mm.
Sen är det ju såklart att de yngre tjejerna, den finska premiärministern och liknande, ja, men de får ju såklart mer uppmärksamhet för att det är mer spännande. Men det är ändå så här, kvinnor som börjar så här, rule the world. Men hon berättade, hon har ju skrivit en bok, och då skulle hon ju berätta historiskt feministiskt om till exempel tekniska prylar, om hur det har varit. Och så märker hon bara så här, att hon kan inte få till rätt ton. Liksom, hon sa, hon försökte då med olika floskler, och hon försökte ändra det, men så tänkte hon så här, fan, det handlar om någonting annat. Det handlar om att så här, nu ska hon berätta då hur världen har fungerat, och lite med så här klacksparksgenre, som det ändå är så här, man på ett underhållande och intelligent sätt berätta för resten av världen hur det har varit i världen. Ja. Och då sa hon bara, men nu fattar jag varför de här böckerna nästan uteslutande har skrivits av män. Och då pratade hon med någon så här professorkompis. Och då sa hon så här, att vi kvinnor, vi är så jävla uppfostrade till att säga så här, men så här tänker jag att det skulle kunna vara. Ja, men jag tänker att det kanske skulle kunna vara så här, men snubbar skriver så här är det. Mm. Men så är det ju hemma vid också. Det blir tokigt 10 gånger om dagen, allt från svärfar till Mattias till så här, nej. Eller till mina söner som är så är det. Jag bara, fast det kan ju också vara så här, nej. Alltså de är liksom tvärsäkra. Vare sig det gäller så här kryddning och matlagning till... Ja, men de är verkligen, och mitt ex, alla har varit väldigt tvärsäkra på allt. Mm. Vad det gäller så är det så här är det. Medan jag som kvinna då är lite så här, men kanske skulle det kunna vara så här. Så att, och hon pratade då med Mary Bird, som är då professor i antikhistoria. Hon har skrivit en bok som heter Kvinnor och makt. Och alltså, det började redan i antiken att så här, det var jävligt manligt att de här jävla filosoferna stod och berättade då hur det var. Och kvinnor som då försökte se på något liknande, de fick liksom, bokstavligen sina liksom, tungor utdragna, eller då enligt dem själva att man skulle då förvandlas till en ko. Och jag tänker också på hela häxprocessen och liknande. Så hon menar på att det finns liksom i vårt DNA fortfarande att vi är rädda om att vi så här, pratar om att ha makten eller berättar hur det ska vara, då kommer någonting jävligt hemskt hända oss. Då kommer vi bli kor eller bli liksom puttade från ättestupan. Och då tänker jag lite när jag kollat på den här dokumentären In Her Own Words om Diana, att vi kan lyssna på kvinnor om kvinnor är offer. Förstår du?
Ja,
man
absolut.
Berättar då hur hemskt det här var och stackars oss hit och dit. Men liksom om man ska berätta då hur, ja, men på ett sätt att så här, men det här tycker jag, det här är idéer som har kommit ur mitt huvud. Då blir det direkt så här, galna jävla kvinna alltså liksom. Och jag tänker på det när jag ser också, om man jämför, du vet att jag är besatt av Justin Bieber.
Jo, jag vet.
Jo. Och han har ju liksom, ja, men han har ju varit så jävla öppen med sin psykiska ohälsa och ställt in turnéer och liksom, ja, men gått ut med så här, ja, men vi har jävligt kämpigt nu, jag och Hailey, för att jag är deprimerad och jag måste få hjälp, och hon är så rädd då för att hon ska vakna varje morgon och jag skulle vilja liksom skilja mig från henne. Så att han tar verkligen tag i sin psykiska ohälsa och skriver musik och bla bla bla. Och så jämför man då med en tjej då, Britney Spears, som tycker jag är ett sånt otroligt offer i den här psykiska ohälsan. Förstår du?
Ja, absolut, absolut.
Ja, och jag tror att det handlar om det där att så här, om vi säger hur det är eller liknande, då finns det den där undermedvetna att vi så här, finns den där skräcken är att vi, ja, men att vi ska bli crazyfierade eller inte tagna på allvar eller helt liksom utputtade i kylan som galna människor liksom.
Ja, jag håller med dig på i mångt och mycket, men jag tycker teorin faller på två ställen. Dels okay. Är Britney Spears väldigt mycket äldre än Justin Bieber och tillhör liksom ett äldre garde kvinnor som också måste hela tiden, alltså den här styrkan som de här kvinnorna visar, den skadliggör dem ju också otroligt mycket på ett sätt. Han är en väldigt ung, modern man som så här, tar bladet från munnen och glappar direkt i sociala medier. Mm. Och berättar hur status är liksom, innan han har ens pratat med sin familj. Alltså i princip. Och det är ju inte heller vettigt och rätt. Liksom. Så jag skulle säga att så här, båda de här tillvägagångssätten kanske inte är optimalt liksom. Men det kan ju också handla om någon form av fartblindhet, och har du vuxit upp och liksom när dina föräldrar understött din barnadröm, har ni och har också alla blivit fångna i den på något sätt?
Jo, men jag fattar. Men jag tänker så här, om man tar prinsessan Diana. Hon har ju ändå, tycker jag, framställt sig själv som ett offer för omständigheterna. Och inte så här, jag menar, jag ska inte prata illa om någon som ligger i jord. Men till slut så blev jag lite, efter att ha sett så här, The Crown och sett scen, så kände jag så här, men gud, nu får du sluta vara ett offer för omständigheterna. Du är en så här vuxen tvåbarnsmor. Och det säger hon ju själv också i dokumentären, att hon så här, ja, men hon satte ner foten under någon helg där med Camilla Parker Bowles och bara så här, jag vet vad som har pågått, jag vet hur fan allt som har pågått hela tiden, så här, snälla så här, leave my husband alone typ. Och då var det liksom, det var hennes sätt att, då sa hon så här, det var som att vakna upp och andas en helt annan luft dagen efter.
Mm.
Och jag tror att som kvinnor så tänker man ofta att, så här, att sätta ner sin fot och ställa krav och ha liksom specifika behov. Det är så jävla okvinnligt, men just i USA, förlåt, men just i England så har det alltid funnits så här kvinnliga förebilder, så här drottning Victoria och Elisabeth den första, och sen även då Nancy, vad heter hon?
Nancy Reagan.
Nej, utan vad heter hon? Som har varit med i The Crown. Gud.
Har Margaret Thatcher
Loren. Ja. Ja, men till exempel om du tar i Storbritannien, där har det alltid funnits förebilder som Elizabeth I eller ja, men Queen Victoria, och ja, men det har funnits liksom kvinnor som ändå haft makten väldigt tidigt.
Och då, ja, och de, alla de här kvinnorna är ju som krigsherrar, de är ju som Katarina den Stora, de är ju liksom krigsdrottningar,
ja, ja.
Precis som Thatcher också var liksom. Alltså, anledningen varför de fick männens gunst var ju för att de var en krigslady liksom. Och så, ja. den här svaga kvinnan som Diana då liksom symboliserar, det fanns liksom inget utrymme för henne riktigt. Nej. Alltså hon blev ju liksom som en, ja, men som en Marilyn Monroe i kungahuset. Alltså hon var ett kuttersmycke, hon var vacker att titta på, men hon var skör och fragil och oduglig i alla typer av officiella sammanhang liksom.
Ja, och men där blir också väldigt tydligt att så här, att vi vill ha män då på något sätt, innan i alla fall, vill ta dem på något, liksom, spelar ingen roll hur jävla inkompetenta de har varit, vill ändå ha dem liksom som chefer och idrottsledare och fan hans moster liksom. Men vi älskar ändå det kvinnliga offret som är symbol för allt det vi känner. Det var ju därför det blev liksom så jävla galet. Och det är det som Justin Bieber har sagt, så här, jag pallar inte mer, jag pallar inte mer gå ut på gatan och känna som ett jävla jagat djur. Han sätter ju liksom stopp, men han klär sig ju inte i någon offerroll.
Nej, det gör han ju inte. Men offerrollen, alltså, här kommer ju också manligt kvinnligt in. För att kvinnor tycker ju det är jävligt härligt att tycka synd om män. Män älskar ju inte att tycka synd om kvinnor. De tycker att det är ganska ansträngande och påfrestande när kvinnor gråter och är jobbigt. Så att så här, här är det ju liksom, de känner sig ju hopplösa och hjälplösa. De tycker ju synd om kvinnor, men det skapar ju ingen form av så här styrka. Utan då blir männen starka. I det här fallet så är det ju så kvinnor som tycker synd om Justin Bieber, så han blir stärkt av kvinnor. Här är det otroligt mycket könsrollsbaserat liksom. Det är därför det är så himla svårt att förhålla sig till Britney Spears. För hon visar ändå en styrka i sin galenskap. Mm. Fast egentligen är hon ett offer. Och jag är jätteperplex i hela hennes situation. Jag kan liksom, det är som att jag inte kan sluta titta på tågolyckan. Men jag tycker ju synd om henne. Men samtidigt så tänker jag så här, hur har det uppkommit? Alltså jag ställer mig en fråga för mycket hela tiden på något sätt.
Ja, men jag tycker ändå att det är intressant om man ska prata om den här symboliken. För jag kan tycka så här, Justin Bieber, han sjunger den här Lonely då, att han blev känd tidigt och så här, men när han mådde dåligt så hade han ingen att ringa och så där. Och så har han ju gjort en video nu med Shawn Mendes som heter Monster. Där liksom de sjunger så här, tänk om vi skulle falla, tänk om det perfekta vi är skulle gå liksom, tänk om det skulle visa sig att det liksom krackelerade den perfekta ytan. Så känner jag bara så här, men Shawn Mendes verkar inte vara ett dugg. Han verkar inte vara ett dugg deppig för att han liksom blev stjärna när han var 4 år. Det verkar vara liksom hela hans dröm och det enda han vill leva för. Och han verkar inte ha mått dåligt över det. Men sen så fattar jag att han också måste ha en lite så här coolare attitude för att liksom gå vidare från att vara flickidol. Så då blir de ändå, de blir också symboler. Jag tänker så här, Madonna till exempel, jag tror inte att hon egentligen ville stå klädd som symbol för en hel jävla feministisk era. Hon var bara så här, en cool tjej som ville nå toppen.
Glad, och det är det som och dansig. Liksom. Det var det hon ville ja. Vara. Hon ville bara vara så här, ah, jag vill kunna ligga med vem jag vill utan att bli dömd. Aha, oj, nu blev jag en feminist. Ah, då får jag väl vara
ja.
Det då.
Ja. Och just det att man måste klä sig i någonting för att få auktoritet. Förstår jag menar?
Ja. Nej, men jag tror det är jättemånga som liksom får åsikter tillskrivna till sig som man kanske inte hade tänkt från början. Och sen när man typ så här, aha, ja, men det är väl feminist då. Och så har man inte greppat vad det faktiskt innebär liksom, för världen. Och då helt plötsligt så har man fått ett ok på sina axlar som man kanske inte kan leva upp till. Och då måste du börja sätta igång och omskriva alla dina egna beslut som någon form av feministisk pamflett. Jag vill göra den här boken sex, för det är viktigt för kvinnor att ha en fri sexualitet. Ja. Eller så vill jag bara typ exponera mig själv när jag är naken, för jag är exhibitionist. Alltså, det hade varit alldeles för tunt. Så hon kunde använda sin feminism till det också.
Jo, men det är ju lite så här, om man ska ta då till exempel liksom Linda Skugge som förut har fått mycket skit. Nu har ju hon antagit en mer gullig ton. Hon är så här, hon sminkar sig mycket, hon tränar, hon har katter. Då kan hon även balansera på det auktoritära, att hon har åsikter eller tycker till. Och får då liksom folkets kärlek, men det kunde hon ju inte innan.
Nej.
Så det känns lite som att man måste så här, man kan inte bara vara en Lena Andersson och så här, klä sig lite manligt och tycka till. För då, tycker jag, liksom, då får man ju så mycket hat så att det är helt omöjligt att ens stå på straderna. Men hon bryr sig inte. Hon är liksom fucking Bob Dylan. Hon är så här, I don't care. Jag bryr mig inte vad folk tycker. Jag vet att jag är skitbra på det jag gör. Och så här, jag skiter om ni skränar och skriker i bakgrunden. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt få som liksom, ja, då måste man nästan så här bli som en man fortfarande. Så är det faktiskt.
Men nog om offerkoftor, eller rättare sagt, om du nu hade blivit ett offer, Ann Söderlund, och du hade gått hädan.
Ja.
Och jag har funderat på lite saker som inte skulle stå på din gravsten.
Ja.
Det ska vi se. Jag hatar Gotland.
Okej,
vad känner du när jag säger det? Du hatar Gotland. Det kommer inte stå på din gravsten.
Nej, jag trodde vi skulle vara lite mer gudsfruktiga när vi skrev det här. Vi skulle hålla oss inom liksom, gravstensgenren. Men du har liksom gått helt utanför.
Nej, jag har gått ett helt annat spår.
Ja, jag fattar. Nej, det kommer nog aldrig stå. Det tror jag inte. Sen kan ju mycket hända som gör att jag kan börja göra det, men det kommer nog inte stå på min gravsten, nej.
Nej.
Ja.
Jag får höra mina.
Nu är mina. Mina har ju tema.
Mm-hmm.
Som du kanske kan luska upp snart. Här vilar Anita Clemens. Smart.
Ja, vad roligt.
Ah.
Ja, och då kommer vi till nästa. Som är lite i samma gränsland som din.
Ah.
Jag älskar lugn och ro.
Du ser som att jag har skrivit det. Typ så.
Det kommer ju inte stå på din gravsten.
Nej, det kommer inte göra. Vila i frid.
Det är så tråkigt nu.
Jo, men jag ser ju hela tiden att du kommer ligga där under och tycker att allting är tråkigt. Så du kommer hitta på lite grejer eller flyga iväg någonstans. Okej.
Okej, då kommer jag till nästa. Jag tycker inte om barn.
Du tänker mig att det här är så här en pamflett. Att jag står typ på en marknad och tycker till. Okej. Okay. Vår ängel har flygit i himlen.
De är för dåliga. De är för dåliga.
Vet, men jag tänker liksom så här, jag hade ju skrivit så här, min lilla häxa har flygit.
Du kan inte tänka tvärtom tankar.
Nej, tydligen inte. Ja, för det här är din sista. Ja.
Det var tråkigt.
Det var tråkigt. Vad är din sista?
Hur många gånger säger du per dag? Det var roligt. Det var roligt. Ja, men det var roligt. Det är liksom ditt bäst förbrukade Spotify-ord.
Jag trodde du skulle använda så här, här ligger en kvinna som inte vek hädan 1833.
Ja, nej, det var tråkigt tycker jag. Mycket mer. Ja.
Men som en liten avslutningsfråga så måste jag då ändå fråga dig. För jag måste gå tillbaka till det där. Jag känner mig lite orolig nämligen med liksom den här Justin Bieber-grejen. Och många som då har blivit stjärnor väldigt unga.
Ja.
Och de själva, du vet du väl själv. Du har ju liksom en dotter som är jävligt driven. Och jag var ju själv också ett väldigt drivet barn som så här, satte upp olika grejer hela tiden och körde på. Nu bodde jag ju liksom i Jönköping i typ onådens år. Det kändes ju som att det var liksom verkligen DDR i Sverige. Så det kanske inte ledde till så mycket så här Hollywood tap dances. Men det känns lite som att det kommer någon så här runt 25-årsåldern så är det många som blir så här bittra på sina föräldrar eller bittra på branschen eller bittra på liksom att det inte finns någon där nu när de är så psykiskt dåligt. Ja, men läs liksom Justin Bieber. Fast det var ju så här, han ville ju det. Ska man säga nej då? Eller? Jag fattar inte riktigt hur man ska bete sig. Om man får ett barn som är så här begåvad, ska man bara säga, nej du får vänta tills du är myndig. Då kan du börja dansa och sjunga.
Men det där är ju, det är ju en hopplös grej. Liksom det är svårt att vinna den. Plus att så här, som förälder kommer man ju alltid bli också så här utsatt. Var det du som tvingade mig? Nej, fast nu hade ju du ett driv. Du gjorde ju inget annat än att dansa och sjunga. Och, ja, vi, alltså, så här, men, ja, jag kan ju säga utifrån liksom, Pennys håll, då var det så här. Hon tyckte det var lika roligt som vi. Och sen så till sist så fattar man så här, oj nej, men det kanske kan skada henne. Vi får nog ta det lite lugnt. Hon är alldeles för sårbar liksom.
Men när kände du det? Alltså förstår jag menar, när
nej, men jag kände
du?
Väl det när liksom hon... Alltså för oss var det så här, vi satt ju hemma och spelade en liksom lite trödelutter. Och sen så blev det en platinum hit på Spotify. Och folk kommer liksom springande mot henne i lekparker. Och hon är trots allt 6, eller ja, då var hon 5 år gammal liksom. Och går i förskolan och kommer liksom stora killar på 15 år rusande mot henne och är liksom fans. Den är lite svår att greppa tror jag när man är så liten.
Jag fattar, men ja. hade ni bott i USA så hade ju människor inte alls reagerat på det sättet.
Nej, men jag kommer ihåg också var någon gång precis utanför förskolan när jag skulle gå in med henne, då så tvärnitar någon budkille med och bara kommer och ger oss massa så här drickor liksom. Och bara, oh my god, är du? Alltså, så här, och hon kunde inte förstå liksom. För vi, det var ju någonting som vi hade gjort hemma på kammaren liksom. Det blev ju väldigt abstrakt. Och direkt på en gång liksom. Så jag bara kände att vi får pausa det här ett par år. Får vi se sen. Hon har ju en ambition av att synas och vilja synas liksom. Och hon vill ju spela skådespel och sådär. Och vi har varit på lite auditions och sådär. Men får vi ta det när det kommer liksom. Och när det funkar. Men jag pushar ju inte in henne i någonting, utan det måste ju vara sprunget från henne liksom.
Men jag tänker att det är så jävla roligt nu med så här, alla som kämpar på, alla som blir stjärnor och är stjärnor. Och så bara ställer sig Carola och sjunger en liten gammal typ hit med från sitt eget album från typ 89 och bara krossar alla. Det är ändå så här, det är roligt att det så här, när det fortfarande finns drömningar så är det liksom ingen idé att sticka upp. Det blir bara lite patetiskt, förstår jag menar?
Ja, absolut. Hur som helst, en annan rolig spaning som jag har sprungit på är ju att antikroppen, också ett ord som skulle kunna vara på Spotifys lista utav använda ord detta år, har slagit stort i Tinderland. Nu står det nämligen i allas biografi vad man har för relationsstatus, så att antikroppen är lika med knull kan man säga. Det sexifierar dig. Det legitimerar dig att sexuellt få vara aktiv.
Och sen så när någon kommer och ska knulla med en, då tar man fram sitt lilla papper.
Jag vet inte exakt hur det funkar, men säkert. Det är mycket regler. Det är samtycke och det är antikroppstycke. Pamfletternas
tid. Då kan jag ju ge mig ut på marknaden igen med min antikroppslapp.
Din antikropp.
Men gud, ja, herregud. Ja. Ja, här får man höra både en det ena och en det andra. Det är ju det att jag lever ju lite i min så här bubbla. Jag går inte ofta in i omklädningsrum. Jag tittar inte på min rumpa i duschen och hit och dit. Men ibland så finns det ju andra som tittar på en. Och då menar jag inte under täcket, under Bullybompa 6, utan ja, ens mycket brutalt ärliga söner. Igår kom en av mina tonårssöner in för han var akut kissnödig, och vi är inte så, vi är inte så blyga, buskablyga i vår familj, så att vi, ja, vi är nakna och vi tycker det är härligt. Och då sa han så här till mig, boxy ass, och så hade han kissat klart och så gick han ut. Så att jag hann liksom aldrig riktigt jag hann aldrig riktigt förstå innebörden av det, men jag tog det genast som en komplimang.
Kvinnan med världens bästa självkänsla, I love it.
Så jag tänkte så här, jag valde mellan om boxy var att det var gropar i rumpan som man kunde så här boxa in, eller om att den var så här boxy, alltså boxningsvänlig, så här härlig, fluffig liksom. Så jag duschade klart och gick ut och sa så här, vad menar du liksom med boxy ass? Är det så här, är det någonting bra? Alltid någonting bra. Nej, men de menar så här, nej, men boxy, like in a box, alltså så här, en fyrkantig, så liksom han ritade då, som han tror att jag är så gammal att jag inte förstår engelska. Jag är knappt det. Men han ritade så med händerna så här, som en box.
Det var det.
Det var det då, att jag hade alltså en helt fyrkantig rumpa, och sen så, men sen så skämdes han lite och sa, oj förlåt, did I offend you, tydligen på engelska igen. Sårade jag dig? Det var inte alls meningen, men den är väldigt fyrkantig. Men jag ser fortfarande det som någonting bra.
Ja, men det är väl fantastiskt. Då ska du jobba vidare på din fyrkantiga rumpa. Det är ju, ja, någon ska det med.
Jag tänker att det kan bli väldigt bra om den fyrkantiga rumpan blir lite bulligare, för då skulle man ju kunna använda den till allt möjligt, bord, bokhylla. Det gäller att se allt positivt, min älskling.
Ja, det gör det. Du, vi hörs om en vecka. Ja. Puss och kram. Hej, hej.
Puss och kram. Hej.